då är vi igång.
Och den här gången hade jag glömt att titta vilken gång i ordningen vi är igång. Är det 63, 62?
Ja, det är bra.
Det kan vi fundera på lite grann under sändningens gång här då, varje fall.
Jag tror det är 63.
63 avsnitt av cykelradion.se. Live som vanligt från Studio Konstans i vackra Hampetorp vid Hjälmarens, vad blir det? Södra Strand.
Jajamän, stämmer bra det. Och när vi sänder det här live, då är det riktigt februarivinter utanför fönstret. Det är kallt.
Och en hel del snö med våra mått mätt den här vintern. Det är väl en 7-8 centimeter snö.
Ja, det är nästan så att jag kan göra det här berömda skidspåret på baksidan.
Ja, men det blir väl ingen med det, va?
Nej, det är lite, alltså det är lite för lite så att den här stubben sticker igenom.
Den gör det. Ja. Du, vad har vi i programmet idag då?
Idag har vi en utflykt. Vi ska åka tidsmaskin och vi ska ta oss tillbaka i tiden till framförallt 60-talet via ett besök i Vårgårda på Cykelmuseet där.
Där vi har haft en ciceron i form av Erik Fåglund.
Så att det blir verkligen någonting att lyssna på. Vi kommer, jag har en spaning.
Ja, till och med två, va?
Två
spaningar, vad som är på gång i cykelbranschen. Vi kommer ju också prata lite grann om att cykelsäsongen är igång, så det bara verkar av 106 cyklister har vunnit cykeltävlingar sedan starten av 2018. Det är det.
Alltså det är 106 som har vunnit?
Ja, som har vunnit internationella cykeltävlingar hittills i år 2018. Den är gigantisk, cykelsporten. Och alla vi är liksom riktigt, riktigt nördiga. Vi är ungefär i Sverige 4-5 stycken, ja, varav en befinner sig i Sydkorea för närvarande, Roberto Vacchi. Han och jag firar ju liksom nyårsafton. Det gör vi på fredag, nämligen, alltså det är alltså kvällen innan Het Nieuwsblad drar igång. Het Nieuwsblad är en endagstävling som öppnar cykelsäsongen i Belgien, och det därmed också öppnar man pavé-säsongen. 7 magiska veckor utav cykelåkning med Belgien som liksom hjärtat. Oj, vad jag längtar.
Och det där är ju en häftig säsong, det måste man ju säga.
Ja, det är ju idrott när det är som allra bäst, och historien när det är som allra bäst. De här cykeltävlingarna har ju pågått sedan början på 1900-talet och en del till och med i slutet på 1800-talet. Och i mångt och mycket går de på samma typer av vägar som man körde då. Så att det är häftigt naturligtvis. Så att, det ska vi snacka lite mer om lite längre fram i sändningen här idag, tänkte jag.
Vi ska väl kanske också outa våra egna insatser.
Det kan vi göra direkt, för mina är ganska så snabbt, det är liksom går fort. Senast vi såg senast så tror jag pulsen över 100, ja, inte är det mer än 3 gånger.
Och det var när telefonen ringde.
Ja, jag fick springa sista meterna upp. Nej, du, vad jag har varit dåligt den här vintern och motionera och ta mig för. Jag har dessutom de senaste 14 dagarna eller 10 dagarna dragits med en influensa. Alltså jag pikade med 37,7 en tisdag morgon, rörde mig knappt i fläcken den morgonen. Och sen försvann febern så jag kunde börja gå tillbaka till jobbet lite grann. Men ingen ork, ingen kraft, liksom precis att jag klarar en arbetsdag. Så har jag inte kunnat gjort någonting, så jag har inte cyklat något överhuvudtaget. Mer än lite vardagscykling, alltså till och från arbetet. Det är alltid cyklar som ni vet. Och när jag kom hit till Studio Konstans så ser jag ju din fina cykel stå på trainen där. Och då kände jag lite grann på den och funderade, undra om den här är använd. Hur är det med det, Thomas?
Jo, men den är inte så mycket som jag hade tänkt. Men några gånger i veckan blir det. Och jag håller mig ganska väl till det här som jag föresom, att inte kolla på YouTube-klipp som är längre än 5 minuter utan att sitta på cykeln. Så okay. Får vi spara ihop lite schyssta filmer jag vill se och sen sätter jag mig och cyklar. Och jag har nu kommit över det där stadiet när det egentligen bara är jobbigt och tråkigt och gör ont om man räknar hur många minuter det är kvar. Så nu börjar nu kan jag sitta och leva mig in i filmen och glömma bort att jag cyklar. Och jag tror att jag är över den där puckeln också. Jag tror det var i måndags morse när jag vaknade, så vaknade jag mitt i en dröm där jag var ute och cykla. Och du vet hur det är när man drömmer ibland, så just när man drömmer så är det helt klockrent vad man håller på med. När man vaknar är lite förvirrat. Var jag ensam? Eller var vi fler? Var det sommar eller var det vinter? Det jag minns, det var att det gick väldigt bra sen jag fick på mig handskarna. Såna här grytvantar, eller grillvantar hade jag när jag cyklade. Det gick otroligt bra att cykla Och det var lite så här kuperat landskap. Jag liksom flög fram.
Det var nog vinter då. Jag hade grytlapparna på det.
Ja, ja, men det känns ju som det.
Ja.
Och jag tolkar det som att min, den tyngsta biten av försäsongen är avklarad nu.
Okej, okay, så att försäsongen är klar nu. Grytlapparna är på. Mm. Och det gick lätt.
Det gick lätt. Ja. Det gick väldigt lätt.
Mm. Det låter härligt.
Mm. Så att det finns hopp, tror jag. Mm.
Visst gör det. Du, på tal om att cykla, så här, Mallorca och sånt där, det är ingenting som du vet, många av er som lyssnar, ni laddar nu för Mallorca. Och börjar bli, om jag nu trendspanar lite grann också då, så har man ju sett att man nöjer sig inte bara med Mallorca, man måste till en annan ö också. Och det vill säga, då åker man till Gran Canaria. Jaha. Så här års lite mer innan man sen så småningom åker till Mallorca. Och det får mig att tänka på en helt annan sak också. Det är, varför går motionsloppen i Sverige alltid runt en sjö? Varför åker vi alltid på träningsläger till en ö? Lite spännande.
Det där är en intressant fundering. För det finns det några motionslopp som inte går runt en sjö?
Inte som är något speciellt stora i Sverige i varje fall.
Nej. Utan de heter ju så här bup runt.
Mm. Och motionärer åker på träningsläger till en ö.
Ja, det stämmer. Själv har jag varit, jag tror det kommer så att jag har ju alltid haft en väldigt sån här intensiv arbetsperiod på våren de senaste 10-12 åren. Så därför har det här med att åka till Mallis till exempel då och cykla aldrig funnits egentligen på kartan, för jag har inte haft den tiden.
Mm. Ja, det är lite samma här faktiskt, att det är mycket som ska hända på våren, va? Och sen samtidigt är det ju också på det viset att energin kommer ju tillbaka. Vi märker ju också nu i slutet på februari, när ljuset börjar komma, så börjar vi bli lite mer sugna. Både på sånt som är roligt naturligtvis, men också sånt som normalt sett är lite tråkigt. Att i november gör alla de där stora sakerna som man egentligen borde göra. Det blir ju aldrig gjort, för man har ingen ork, man har ingen tid. Men sen kommer våren, så kommer ljuset, och sen helt plötsligt så orkar man göra betydligt mer saker.
Ja, men så är det ju.
Och sen hopar det sig lite grann.
Ja. Mm. Nej, men det stod mig bara häromdagen när jag gick från studion och in till huset. Mm. Solen sken, och den värmer, alltså dagsmeja.
Ja.
Och sen talgoxarna har ett speciellt läte så här års. De är liksom, de är på gång.
Ja, ja,
och då känner man ju själv också att, ja men, fasen, alltså, vi har nog klarat en vinter snart.
Mm. Och på tal om fåglar, idag när jag gick en liten sväng på lunchen, så såg jag ju också domherrar.
Va?
Jajamensan, röda och fina, det vet man, då är snart våren här.
Ja, det kan jag ha, när jag tänker tvärtom. Jaha. När domherrarna kommer fram, då slår fimbulvintern till.
Ja, jag tänker, de kommer ju alltid i februari i varje fall, och då vet, jag åtminstone att det är vår på gång i varje fall.
Ja, men jag tolkar det som ett vårtecken.
Det gör jag med. Så då börjar man direkt att kolla liksom, hur ser det ut med sommardäcket till cykeln? Kan jag snart ta bort min dubbdäck då, och lägga på liksom ett slicks där framme, så glider man fram på cykeln genom stan. Det är häftigt.
Mm, det är häftigt. Vi ska lyssna på musik, sen ska vi glida till Vårgårda.
Och lyssna på Erik Fågelö.
Just det. Du kan ju fundera över varifrån den här musiken kommer förresten.
I go itchy. 오늘따라 그대가 왜 이러는지 얼굴은 빨개지고 눈빛도 이상하고 집에 안 가고 가만히 있어 오늘 같은 밤을 내내 기다렸어 두박한 내 두 손에 온몸을 맡겨줘요 할 게 있어요 Stam, 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 해볼까요? 두닥, 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 따닥, 디다리디도 해드릴까요? 쓸데없던 나의 손이 이런 용도일 줄이야 외로워 미칠 때마다 불러줘요 밤 밤 밤
Anders, nu är vi på turné.
Ja, det är väl det. Vi är på den bästa turné man kan vara. Vi är ett cykelmuseum.
Ska ni äta lunch här innan ni åker hem?
Om vi ska äta lunch, frågar ciceronen här, Erik Fågeln Pettersson. Jag är klart att vi äter en lunch om det passar Erik.
Jag får med dit och äter det också för att vi har inte... Ja. Jag räknar med att ni ska ha mat in och själv. Och vi har ett bra värdshus här.
Ja,
och bättre lunchsällskap kan man knappast få.
Nej, Erik Fågeln guider oss lite grann här i cykelmuseet. Erik, det här är väl härligt att se.
Mycket bra, mycket fint. Och framförallt så tycker jag att Gösta håller en fantastiskt fin ordning här i museet.
Mm. Är det Göstas målningsman i den här klassen?
Ja, det är väl det. Det är ju hans museum. Han och Sture har ju lite pris där också, men jag och Thomas har ju våra priser hemma.
Men det är ju fantastiskt med priserna som de här fantastiska frågorna som vann under sin karriär, eller sina karriärer. Som, ja, den började väl, var det 1958? 58, och sen den sista som tävlade på allvar, så att säga. Det var
Gösta,
och det 75. Var 1975. Ja. Vet du att jag har tävlat tillsammans med Gösta?
Har du gjort?
Lagtempo.
Aj, aj, aj.
På en jordvelodrom i... Levanger i Norge 1975. Sverige hade ett lag. Det var jag, Gösta, och det var mina klubbkamrater Ove Falkström och Bengt Tumba Eriksson. Körde landskamp mot Danmark med Olle Ritter. Oj. Och mot Italien med Giovanni Battaglin, och Norge med Knut Knudsen. Ja, ja. Det var en showtävling där. Och Gösta drog nog hela tiden, vill jag minnas.
Men om det meriterna, Adamsson, då får du nästan ha ett eget museum.
Ja, det är nog svårt för mig att få upp ett museum. Det finns ju världsmästartröjorna. Tre gånger världsmästare i lagtempo. 67, 68, 69. Erik själv höll på att bli världsmästare individuellt för amatörer 68. Men det blev en
tredje placering. Mm.
Och det är inte fy skam.
Nej, ja, verkligen inte.
Det är ju inte många svenskar som har tagit medalj överhuvudtaget i internationella mästerskap. Och som vi pratade om innan här, det har ju bara varit en världsmästare efter andra världskriget som har varit svensk. Harry Snell, som kom från Borås här, inte långt härifrån. Så vi är ju lite grann i cykelmäcka. Vi sa ju det när vi åkte ner här. Vi passerade ju Bernt Johansson-traktor. Jag berättade när jag körde för Maries stadscyklist, en massa anekdoter. Och sen nu här på Fågelmuseet och Harry Snell. Ja, mycket Västergötland.
Mm. Jag undrar vad det kommer sig. Har du någon teori om det, Erik? Varför Västergötland just har blivit sån cykel?
Nej, jag vet inte alls. Det är väl, jag tror det är så att är det en stad som får någon stjärna så tror jag att då bygger det på att... I Borås till exempel, det var ju 3 stora klubbar när jag började och idag finns väl inget. Men jag tror att om det är en stad som får några bra cyklister så bygger det på och sen kommer det runt omkring sen. Och det är väl så det har hänt här i Västergötland tror jag.
Framgång föder framgång.
Mm, det är på det viset. Ja. Men det är ju ett härligt med ett museum. Det är inte bara priser. Det är ju också väldigt mycket fotografier såklart. Och vi var inne på de här tröjorna. Dels världsmästartröjorna, men det finns många andra tröjor. Och sen fantastiska... Ja, vad har vi det här för någonting, Erik?
Detta är ju olympiska kläderna. Rom. Detta är ju Göstas. Han var ju med i Rom-olympiaden 1960 redan. Sen är ju Tokyo-olympiaden 64 och Mexiko 68.
Det var en försiktig utveckling på modet. Anders, du är ju rätt modeintresserad. 60 och 64, det är i stort sett samma kavajer.
Ja, modet höll i sig lite längre, ja, på den tiden vad det verkar.
Men den här är ju, den här är ju snygg på riktigt.
Ja, 68.
Ja.
En blå kavaj med gula stickningar kan man säga i kanterna.
Ja, mm. Ja, de
och den skjortan är original och slipsen också. Mm.
Och det blev ju inga medaljer. Alltså, jo, 1968, jag tar från 68. 68 så blev det ju silver i lagtempo och Gösta tog också brons individuellt. 64 så var det ju en bronsmedalj.
Då
ju
ihop med Sven Hamrin.
Sven Hamrin som tyvärr avlidit bara för några veckan sedan. Och sen Rom 60 blev det ingen medalj. Det var en femma på lagtempot och min pappa var med och körde. Ja. Och han säger så här... Om jag inte har varit med har de tagit brons åtminstone, ja, för han var reserv och blev inkallad.
Och Herbert Ahlbom blev sjuk och han var ju den, kanske då den bästa tempoåkaren här i Sverige då. Ja.
Så det var ju lite surt, annars hade du kunnat bli medalj i 3 olympiska.
Det var ju då danskarna körde så fort så att en dog. Knud Enemark. De hade laddat för mycket med starka grejer.
Ja, en av de svarta dagarna i den olympiska historien naturligtvis. Ja, härligt att se kavajerna här.
Sen är det också häftigt, förutom då de här alltså, priserna, medaljerna, kavajerna. Alltså de här löpsedlarna är ju helt fantastiska. Ja, så ser de ut som tog Sveriges första medalj. Och i dagens Kvällsposten får ni veta hur de gjorde det.
Ja, och det är inte bara på svenska, det är inte svenska urklipp bara, det är många utländska, vi ser här också att det är italienska såklart och det är spanska och så vidare. Mm.
Hur känner du när du ser de här gamla bilderna igen?
Ja, härligt tycker jag. Jag tycker det är rätt fantastiskt att det här museet är här. Och jag guidar ju inte så jättemycket, Gösta sköter ju detta. Men de gångerna jag är här, jag tycker det är lika roligt varje gång att komma hit.
Ja, man känner ju verkligen så här historiens vingslag på något sätt. Alltså, det är en tidsmaskin det här.
Ja, det är. Och sen tänker jag på de som åker cykel idag, eller idrott överhuvudtaget. Det blir nog inte riktigt lika mycket pokaler och så. Pokalerna har liksom försvunnit från idrotten i stor utsträckning.
Och jag tror att pokalerna var större än innan våran karriär. För att jag tyckte vi inte fick så jättemycket pokaler. Jag tror det var mer när vi kom till Italien sen. Man vann ett stort bergspris eller vann en stor tävling. Då fick man en fin pokal.
Ja, vi har en pokal här ute. Kappalpokalen. Det var lite rolig historia.
Spännande.
Jo, det var så här att vi var uttagna att köra Österrike runt. Som jag tycker har varit väldigt roligt att köra en tävling för. Att det är ju, var en väldigt fin tävling där vi har haft bra svenska framgångar. Bland annat Gunnar Göransson vann ju en gång. Men den här tävlingen tackade Gösta nej till. För han skulle åka till Mjölby och köra Dackeloppet. Och för han hade en inteckning som fattades för att han skulle få den här fina pokalen.
Så ni tackade nej till landslaget och körde Österrike runt för att åka till Mjölby?
Ja, det var Gösta som tackade nej.
Ja, Gösta tackade nej. Och då bara för att han skulle ha just den där fina pokalen.
Det är en jättesnygg pokal, så jag kan ju förstå det på något sätt.
Och den står ju såklart i entrén här. Det förstår jag varför just den står här bland alla andra stora framgångar. En tävling i Mjölby 1960, kan det ha varit 65 någonstans?
65, 66, kanske 67. Mm.
Men Erik, du var ju svensk mästare 1967 individuellt, men du var också nordisk mästare ett antal gånger. Eller var det bara en gång? Det blev jag osäker, jag som brukar kunna det.
Jag vann första gången 1963. Så jag är fortfarande genom tidernas yngste nordiska mästare. Jag var bara 19 år då. Och då när vi kom till gamla Karleby i Finland så har ju Danmark ett kanonlag med Ole Ritter, Ole Pingel, Bangsborg, Bansö. Jag vet inte hur många bra cyklister de hade. Och jag kom loss med två finnar. Och när det är en mil kvar punkterar jag. De väntar på mig. Sen slår de i spurten.
Ja, det är bra det.
Tack för det.
Det har man respekt med sig när utbytarkompisarna väntar.
Ja.
Ja, verkligen härligt. Och sen är gamla sexdagars tröjor, ledartröjor. Ja. Och för er som inte var med på den tiden så sexdagars var stort.
Ja, det var den största tävlingen som gick i Sverige då på den tiden. Och 67, då var jag kanonform. Jag vann ju de två första etapperna där och hade en klar ledning. Sen var det tempot mellan Karlstad och Kristinehamn och jag klarade mig över det. Gösta tog in kanske en minut eller en och en halv på mig. Men sen var ju det eftermiddagen så skulle vi till Örebro. Och jag sa att jag förlorade min seger i sex dagar så vid Fjugesta. För att Gösta hade gått loss då och han körde absolut alldeles som någon hjälpryttare, utan han körde, då var det, när vi låg etta tvåa, då var det den som var starkast och bäst, så han körde från mig helt enkelt då. Och danskarna körde inte på han, men han körde gärna på mig.
Det var mycket taktik för cykelsport. Ja. Och den etappen, var det Sune Wendlöf som vann den etappen?
Sune Wendlöf vann, ja. Hem.
Så hur man nu kan komma ihåg sånt.
Mm. Och vill man höra mer av den här typen av historier, då ska man absolut hålla span på cykelpratarna framöver. För Erik har ett helt avsnitt och då får vi verkligen åka med i alla de här klungorna runt halva jorden med bröderna Fåglund.
Och Erik har ju sån här fantastiskt minne, men nu ska vi testa honom på ett minne. Jag vill minnas att det var just sex dagar 1967. Visst hade ni etappmål i Fagersta då?
Nej, 63.
Nej. Det var en italienare som vann den etappen. Kommer du ihåg vad han hette?
Nej.
Enzo Trevisan. Jag var där nämligen där som liten tioårig. Och 63 bodde jag inte i Fagersta, så det kan inte ha varit då. Vi får kolla upp det där. Jag kollar upp det tills vi går live.
Ni kan fundera på det. Ni kan fundera på det. Ska jag gå och titta lite mer på museet här? För att jag tycker det här är jättespännande. Och inte minst för alla tröjors skull. Och är det så att du har vägarna förbi så ska du absolut titta in här vid tillfälle, vid Vårgårda. Och det här museet har inga direkta öppettider, utan man kan faktiskt komma in lite när man vill. Det finns en anläggning här in till med en reception där man kan säga att jag vill titta på museet, så blir man insläppt. Så ta chansen och gör ett besök här på cykelmuseet i Vårgårda och kolla in Fåglundbrödernas fantastiska historia, så får en himla massa annan historia på köpet.
Different, and I feel really high, yeah. 하늘로부터 노을이 붉게 번져 그 아름다움에 잠시 멈춰 바라본 풍경 그림 같아 강둑이 수많은 연인들 바쁜 손가입 또 비밀스러운 그 속삭임에 태양은 눈을 감고 초록빛 잔디 위 맥주 한 잔씩 나눈 사람들 얼굴엔 웃음꽃이 이 모든 것이 다 평화로운 도시 난 너와 다시 페달을 밟아 이 길의 끝까지 You're my sunshine Sunshine, the beautiful skies meant to be a backdrop And I take a photograph, a piece of art I'm looking at You're my sunshine, sunshine When the sun sets, let me hold you into the rain
Ja, det där var ju ytterligare en koreansk låt. Det är koreansk musik har varit så här långt i cykelradion.
Det var det jag tyckte på den första låten som vi hade innan vi var hemma hos Erik Fåglum, eller hemma hos honom i museet. Vilket fantastiskt museum. Ja. Precis som du sa avslutningsvis, det är verkligen värt ett besök. Och var också en, jag fick en uppgift där att jag skulle kolla upp det där om det där sexdagarsloppet som Erik inte riktigt hade koll på vem som vann den där etappen. Det var inte 63 som han trodde att det var och det var inte 67 som jag trodde att det var. Så att det var liksom 1-1 i fel där. Så det var 1969 som den där etappmålet var i Fagersta och det var ju Enzo Trevisan som vann det. Men vilket startfält på sexdagarslopp. Både tvåan och trean från de olympiska spelen i Mexiko 1960. Då, tvåan då Leif Mortensen och sen Gösta som blev trea. Och sen lite senare på året då, 1969, så blev ju Leif Mortensen också världsmästare för amatörer i tjeckiska Brno. Och det är sånt som också jag tänker att Erik har med på just cykelpratarna.se. Och cykelpratarna, vi håller ju på att producera det för närvarande så att det blir också ett starkt startfält på cykelpratarna den här årgången också. Mm. Och vi släpper det fram på vårkanten kan vi säga.
Just det. Och särskilt alltså, det här avsnittet med Erik är väldigt, vill säga, det är ett stycke unik idrottshistoria vi får vara med om där. För att han berättar väldigt utförligt och väl och spännande och levande om, alltså inifrån de här klungorna som han har cyklat i.
Ja, han har ju ett fantastiskt minne, Erik. Även om han inte kommer ihåg att det var Fagersta, han var i 1969, så kommer han ihåg allting annat.
Det gör, och han är en god berättare.
Verkligen, ja.
Så att det blir någonting att se fram emot.
Ja, det blir det. Och se fram emot, närmast, vi sa lite grann, det är ju klassikersäsong på gång i cykelsammanhang. Med att Het Newsblad inleder alltihopa redan nu på lördag, om man lyssnar på det här innan. Ja, idag är den 21 februari. Vad blir det på lördag? Det blir den
24 kanske?
Ja, det blir den 24. Ja. Då inleds cykelsäsongen på allvar i Europa. Även om det redan nu är över 100 cyklister som har vunnit internationella cykeltävlingar. Och det mönstrar ju ett bra startfält. Och vi var ju inne på olympiska spel och det är ju koreanskt tema och så vidare. Men med start nummer ett så ställer han upp Greg van Avermaet, den regerande olympiska mästaren på cykel. Och sen är det ju ett högklassigt startfält som ska försöka ta sig an den här extremt svåra tävlingar att vinna. Det är lite grann som Flandern runt i miniatyr kan man väl säga. Man kör många av de klassiska stigningarna som man använder sig av på Flandern runt också. Och Greg van Avermaet, han har ju vunnit det två gånger i rad, både 2016 och 2017. Och bägge gångerna har han haft världens bästa cyklist för närvarande på andra plats. Peter Sagan, den regerande världsmästare, trefaldig världsmästare. Bara det är ju i sig unikt. Så det är vi jättesugna på att se. hur det går på det. Svenska cyklister då? Ja, kommer det någon till start på här sidan? Nej, det kommer det inte att göra. Vi har ju chansen att det skulle kunna vara Kim Magnusson eller Tobias Ludvigsson. Det är de två som kör i World Touren. Och sen har vi den här nykomlingen Avet Gebremedin som kör i Israel Cycling Academy. Men ingen av de tre cyklisterna kommer till start på Het Nieuwsblad.
Men de dyker upp kanske under pavé-säsongen.
Det hoppas vi verkligen, ja, att de gör på någonting. Jag kan tänka mig också att Kim Magnusson då, som är ny i gamet, kommer att dyka upp på någon av de här klassiska cykeltävlingarna under våren och få chansen att visa upp den fina svenska mästartröjan. Han kör ju i den. Glenn Magnussons son, Kim Magnusson. Just så det blir häftigt. Och sen kör man, sen drar du igång liksom så här på lördag. Och sen på söndag är det drax igen. Kurne, Bryssel, Kurne. Och då är det för spurtarna lite mera. Medan lördagen, Het Nieuwsblad, är för klassikeråkarna. Men Kurne, Bryssel, Kurne är lite mindre backar. Det brukar bli en stor klungspurt med 40-50-talet cyklister inblandade ungefär. Och sen bara vevar det på helg efter helg, onsdag efter onsdag, fredag efter fredag. Det är cykeltävlingar hela tiden. Så det är en drömsemester för en cykelintresserad. Det är att skippa sommarsemestern, jobba istället. Åk till Belgien och vara där i 7 veckor från Het Nieuwsblad till Liège, Baton Liège.
7 veckor med cykeltävlingar, 6 grader varmt, regn, snöglopp.
Pommes frites, majonnäs och en och annan pilsner. Kan det bli bättre?
Nej, det låter ju som en dröm.
Ja, det är en drömsemester.
Men på riktigt, alltså, någon gång så känner jag att jag måste dit.
Ja, absolut.
Eller hur?
Och är man cykelintresserad så ska man ta chansen. Alltså, det är... Man får ut det mesta liksom, av så här, kärnan, av essensen av cykelåkning, vad det verkligen är. Den kan man uppleva som allra, allra bäst på våren i Belgien.
Basta.
Ja, precis, ja. Det behöver man göra efteråt när man kommer hem efter de där 7 veckorna. Det är en lång bastu verkligen då. Så det ser vi fram emot här, härnäst. Och allting nästan går ju på Eurosport. Och har ni inte Eurosport, och säg nu inte att ni... Ja, jag har inte Eurosport längre. Nej, men köp Eurosport Player.
Ja.
För guds skull, 69 kronor i månaden. Kostar som en kaffe och en mazarin på ett konditori. Var som helst. Och det är ingenting. Och det har man ju förutom då liksom Eurosport 1 och Eurosport 2, så har man ju Eurosport Play där det är en massa bonuskanaler kan man säga. Där vi på Eurosport har rättigheter och lägger ut. Och då är det kanske inte med någon kommentering, men man kan ju ändå se.
Det finns, ja, men
man kan prova att kommentera själv. Får ni se hur lätt det är?
Ja, eller hur? Ja, bara en sån sak. Nej, men jag kan säga, dessutom så har det sedan några år tillbaka så funkar den där playen så fantastiskt bra numera.
Den gör ju det.
Den gör det.
Och man tar ju med sig den var man än befinner sig, i telefonen, i iPaden, i datorn och i vilken device som helst, som man säger nu för tiden.
Ja. Så det rekommenderas.
Ja, det gör det.
Kan man följa den där säsongen? Och majonnäs kan man ju fixa själv.
Ja, det kan man göra själv, precis. Men ska det vara riktig majonnäs, ska det vara belgisk.
Absolut. Ja.
Det är bara det som räknas.
Ja. Hörru, du, ska vi ha tävling sen?
Vi ska. Och när vi ska också ha ett svar på förra lyssnarfrågan. Lyssnarfrågan var ju, så att säga, vilken ordning det var på Erik ibland. De cyklande bröderna.
Ja, just det. Vi kör en låt som också är lite speciell. Den har inget med Korea att göra, men den ligger... Nej, men den ligger ändå i tiden på något sätt, känns det som. Vi måste spela den.
Den handlar om domherrar.
Nej, det gör den inte riktigt. Det här är en hyllning, kan man säga, till en idrottare som inte längre finns med oss på det vanliga sättet här på jorden. Men han har satt ett enormt avtryck, kanske inte inom cykelvärlden, men inom en lagidrott som bland andra du gillar väldigt mycket. Den låten borde komma vilket år som helst.
Jag samlar på hockeybilder. Det är min stora passion. Det har jag gjort sedan 68. Och snart så får jag pension. Sura Pelle Pettersson, han var ganska lätt. Lika
Finns det någon som har en Desmoroni dublett, Sven Rubins?
Nej, dublett har jag inte, men jag har en Desmoroni där hemma i varje fall. Jag har ett nästan komplett hockeyalbum. Och den som saknas är nog Stisse Johansson. Så är det någon som har en dublett på Stisse Johansson så vill jag gärna ha det. För jag fuskade nämligen med mitt hockeyalbum det här. Alltså det här måste ha varit 69. Och så. Fick aldrig tag i någon Stisse Johansson. Utan där klistrar jag in Eddie Merckx istället. Jag hade ett bra namn. Ja. Ja. Ja, men det... det blir lite cykeltouch. Så det saknas en bild då. Stisse Johansson. Ja.
Där ser man.
Ja, Desmoroni har ju också koppling då liksom till Enzo Trevisan. Så att vi hade Enzo Trevisan hade vunnit den där etappen i Fagersta. Och Desmoroni inledde ju sin Europa-karriär i just Fagersta.
Mm. Precis, och sedermera kom han till Örebro. Där såg jag honom i gamla.
Och det var Tingsryd och Nybro och Rögle och Karlskrona. Han var runt en hel del, Desmoroni. Ja. Och man säger att han betydde mycket för svensk ishockey verkligen. Han var den första som jag kan... Jag tror faktiskt han var den allra, allra första som spelade i högsta divisionen som kom från Kanada i svenska ligan.
Jag tror också att han var. Första.
Det finns en annan sån här första kille också, men ishockey var inte det vi skulle prata om. Vi skulle prata om cykel, men eftersom jag gillar ishockey också. Maria Petele Holmer, hon är utförsåkare som nu har slutat att jobba som expert just i Korea, som vi har lite grann som tema då. Hennes pappa, Tom Petele, han var den första finnen i elitserien i ishockey, i Björklöven minsann.
Se där! Ja.
Knöt vi ihop den säcken, men det var inte den säcken vi skulle knyta ihop, utan Erik skulle knyta ihop sin säck också, vad gäller lyssnafråga.
Ja, för att vi hade ju en fråga förra veckan som...
Ja, förra veckan vet
förra
jag
inte. Veckan, förra avsnittet, förra programmet, som handlade om vilken ordning...
Erik är i, liksom i ålder bland de cyklande bröderna Pettersson, just som det. De hette då, Fåglum som de heter nu, utom Gösta som fortfarande heter Pettersson. Svaret på förra programmets fråga, eller svaret ska vi få av personen själv, för frågan var ju i vilken ordning av de cyklande bröderna Pettersson Fåglum kommer Erik? Och Erik, hur var det?
Nummer tre.
Äldst Gösta, sen Sture, sen Erik,
Thomas.
Och Thomas som fjärde gubbe.
Mm. Mm.
Men du Erik, ni är flera bröder, ni var flera bröder.
Ja, vi har en äldre bror som heter Åke. Ja. Han är ett år äldre än Gösta. Och så har vi en syster som är ett år äldre än Åke. Mm.
Och Åke, han tävlade aldrig på cykel?
Nej,
eller?
Nej. Han var med en gång på träning. Och då, vi kallade det för... Vi hade en tränare långt en gång på våren, eller två gånger på våren. Då körde vi till Floda och vände. Och det var 5 mil dit och så tidigt. Det var ett café som... Och när alla kom dit så slängde man i sig en bulle och glassaft och så var det försten hem. Och han åkte aldrig cykel efter detta när han var med det.
Ja, det var ju hårda skolan, det hör jag.
Ja. Men det här med, alltså det finns ju brödrapar som är ganska framgångsrika inom sport. Vi har ju bröderna Sedin och sådana här ishockey. Men 4 stycken, en kvartett på det här, alltså i världstopp i någon sport överhuvudtaget.
Det finns det knappt. Det finns faktiskt 4 bröder Simon från Frankrike, där 3 har vunnit etapper på Tour de France. Men ja, de var inte samtida, utan de har ju åldersspannet så pass mycket mellan, så de var inte samtida. Så att vara 4 brorsor och dessutom vara samtida, det är helt unikt i idrottshistorien.
Och bli världsmästare.
Ja, bli världsmästare och alla meriter och så vidare. Så det är helt unikt.
Ja, helt unikt.
Helt unikt och helt unik, ja, nästan varje fall. Det är inte speciellt många cykelradiotröjor som man kan åka runt i. Men man kan åka, man vinner ju en i det här fallet, så man blir inte unik. Men man är en liten fin skara som får köra i en snygg röd cykeltröja. Och tombolan, den har den här gången...
Den har rasslat och rasslat. Den har ju stått, vi har ju lånat en cementblandare av grannen som har stått och kört runt här och stannade till slut av utmattning på ett mejl som kommer från Gustav Björkqvist från Långared.
Långared, ja, det låter som det är nere i Fågrumtrakterna.
Ja, visst gör det väl det. Ja. Jag kan inte direkt säga att jag vet, men visst det måste vara de krokarna, Långared. Gustav Björkqvist som har koll på att Erik Fåglum och att han var nummer 3 i syskonskaran.
Gratulerar vi Gustav och sen drar vi en tröja till honom så är han snygg och fin till sommaren också. Då.
Mm. Precis.
Och då så, är det dags?
Ja, en ny tävling.
En ny tävling och jag vet inte, vi hörde inte Erik berätta om det i den här sändningen. Men om det finns med sen i den här långa cykelpratarprogrammet som han gör inifrån Klunga. hur det var när han nästan vann Vättern runt på cykel. Ni får lyssna om det finns med det. Men han berättade ju åtminstone för dig och mig hur det var den där gången när man körde Vättern runt. Det gick ju som cykeltävling innan det så småningom blev Vätternrundan. Och då var start och mål i Jönköping. Och de drog iväg i karaktäristisk stil, bröderna Fågelum, att det var i lagtempo som gällde. Det var ju några som hängde med i en stund redan i Motala. Man körde ju vänstervarv på den tiden redan i Motala, så svängde de av. Och från det var de ju 5 eller 6 man. Och den sista som hängde med brorsorna där, det var ju Willy Falkenbert. Men han fick ge sig någonstans i Karlsborgstrakten. Och då var det ju fortfarande många mil kvar. Sen var det bara brorsorna. Och då var det full gas. Och precis som Erik också berättade i inslaget här om 6 dagar. Då, alltså var det bara dem det handlade om. Då var det tävling fullt hela vägen in. Då var det som inget snack om att ja, idag är det du som får vinna. Eller så, att det var ju tävling ända in. Och på slutet så var ju Erik och sen Thomas. Jag vet inte om Gösta var med på slutet också. Jag Sture tror jag hade fått släppt i Habo eller något sånt där. Och sen så var han ju säker på att vinna Erik. Han var ju den bästa spurtaren. Och de hade precis fått upp målskynket där. För det var ju långt innan mobiltelefoner. Och så man hade tänkt att det tar väl en 7,5 timme ungefär att köra runt Vättern. Men de brassar ju in där liksom i centrala Jönköping. På, då hade de bara varit ute i 6 timmar och 40 minuter. Och sen skulle han dra igång spurten, Erik, och liksom bara liksom förbereda sig för att göra segergester. Körde ner i en grop. Pang! Så att liksom man sladdade liksom till lite grann. Och vips var Thomas före. Så Thomas blev ju alltså den som vann det då, Vättern runt. Och tiden 6 timmar 44 minuter. Och då hade det varit lagtempo på 4 man runt sjön. Fantastisk prestation. Vi vet ju hur det är idag med subgrupper och så vidare. Och det finns väl någon slags inofficiellt rekord runt Vätternrundan då, som är på 6.38, alltså en 6-7 minuter snabbare, men då var det, är det stora gäng som har kört och väldigt duktiga cyklister förvisso, men med tanke på att det vi pratar om här skedde alltså då för snart 50 år sedan, ja, det är makalöst bra gjort.
Helt otroligt. Ja, men det är också den där historien så skön, jag måste bara inflika det, för att han säger det också, Erik, när han pratar sen i den här cykelpratan, av när de tränade på bröderna. De körde tills alla var avhängda. De här, alltså, det var ju tävling jämt.
Ja, hela tiden. Full gas.
Det fanns inget annat. Liksom.
Den träningsmodellen passade dem väldigt bra, i varje fall. Det kan man konstatera. Om den är allmängiltig, att det passar alla, det kan man kanske diskutera. Hur som helst, så just detta Vätternrund som sen kommer att bli Vätternrundan från mitt den 66-67 någon gång, jag kommer inte exakt ihåg när Vätternrundan gick, så har ju den bara växt och växt och växt och växt, och den fortsätter att växa och växa och växa, bara fler och fler som vill utmana sig själva att köra runt Sveriges näst största sjö, Vättern, och man gör det liksom helgen innan midsommar. Det är liksom den traditionella tiden som det går. Nu är det start och mål och mottalar, allt det där kan ni med depåer och så vidare. Och sen har det dykt upp det här med subgrupper, alltså under speciella tider. Man tränar så målmedvetet, systematiskt för att kunna pressa sig att köra lite fortare än vad man har gjort tidigare. Och då räknar man det där gärna i först i heltimmar, sub 12, sub 11, men sen kommer man med sub 10, men sen sub 9:30, då snor man en halvtimme här och där. Och nu vet jag inför 2018 att det är en hel del gäng som ska försöka köra under 7 timmar, sub 7, alltså då är det fortfarande liksom sub 6:45, har jag inte sett det, men det är ju inte många som har kört under 6:45, Erik är en av dem. Men hur som helst, alltså Vättern runt gick ju som cykeltävling som sagt, så det var inget unikt, men sen helt plötsligt var det ett gäng som började fundera på att man skulle göra ett motionslopp, gå och cykla runt Vättern utan att vara tävlingscyklist. Det var egentligen så det började diskuteras, jag tror att det var runt midsommar ett år som den här diskussionen drog igång. Och lyssna frågan den här gången, vem är det som anses vara initiativtagaren till Vätternrundan? Alltså, vem anses vara pappa till just Vätternrundan? Kan ni det, så skickar ni det till
Cykelradion. Nej, vänta, redaktionen@cykelradion.se. Ja,
redaktionen@cykelradion.se.
Just det. Jag blev så tagen av alla de här subgrupper. Själv har jag cyklat i supgrupper.
Supgrupper, ja. Alltså, midsommarafton eller?
Nej, runt Vättern såklart. Ja. Alltså, som en liten sån där, kanske inte protest, men alla har ju så himla bråttom med allting. Mm. Det ska tävlas. Nej, men vi gör en grupp, vi ska cykla på minst 15 timmar.
Okay.
Så det var grejen. Ja. Stanna i alla depåer, ta det lugnt. Vill man ha massage, stanna och ta massage. Mm. Och så vi cyklade på när vi cyklade, så tog det jättelugnt i alla depåer.
Det tog lugnt. Ja, skönt. Mm. Ja.
Det var jättetrevligt.
Mm. När var det här i tid?
Ja, 2008. 2009 någon gång.
Ja. I modern tid i varje fall.
Det är modern tid, jajamensan. Mm. Det var det. Så att det var ett behagligt sätt att cykla runt Vättern på.
Du, vi börjar liksom fundera på liksom avrundningen av det här programmet. Vi har lite spaningar på gång också,
va? Mm. Det har vi. Ja,
hade vi någon mer musik? Eller?
Ja, absolut. Vi har mer musik. Ja. Sen har vi spaningar och så har vi också, under tiden som vi kör den här låten, den är 2:54 lång, så gå och hämta kalendern. Om du har någon sån. Mm,
för vi ska göra lite reklam var vi befinner oss. Vi går ju liksom, vi breddar oss från Hampetorp ut i världen.
Mm, precis, nu känner vi oss mogna, eller världen börjar bli mogen för att ta emot oss. Men hämta almanackan och pricka in lite grejer alldeles strax.
En hel ringklocka.
Jajamän, den där låten, det är faktiskt en del i min spaning.
Okej. Okay.
Jag har ju två trendspaningar. Ja. Jag kan ta den ena då direkt. Mm. Ringklockans återkomst. Jag tror att det här kommer... Den här ringklockan, den här följde med min crosscykel. Min single speed cross. Den köpte jag i England och det var den här med... Jag monterade av den, som man gör med ringklockor.
Mm.
Men den här ska åka på nu igen. Mm.
Och vet du vad jag har satt på min cykel? För det är inte så länge. En just likadan ringklocka.
Ja, du ser.
Ja, men jag har inte använt. Jag skriker fortfarande. Ja. Flytta på det.
Precis. Ja. Grejen är man örebroare så är det lite problematiskt med ringklocka. Därför att om man inte cyklar och blir klingad på med en ringklocka, då tar man det som en grov personlig förolämpning.
Okej.
Okay. Jag tror det är typiskt Örebro faktiskt. Det där insåg jag när jag började på att röra mig i Kalmar för en 12 år sedan. Där plingar man gärna.
Mm.
Därför att jag blev förbannad när det ringde på när jag var ute och gick.
Ja.
Se det för. vill jag skrika till cyklisten. Men sen insåg jag det, men det är ju förebyggande man ringer på ringklockan. Det är en vänlig gest, en trivsam signal. Och det här med att jag har nämligen tänkt på det något år kanske, att det är nog snart dags för ringklockan. Men det som gör att jag tror att det här är en grej som kommer, det var faktiskt en engelsk cykeltidning, som ett alldeles färskt nummer som jag läste på nätet här bara för några timmar sedan, som hade en test av ringklockor. Det här är en sån här cykeltidning som bara testar exklusiva karboncyklar, och de testar cykelplinger.
Ja, vilken blandning. Ja.
Ja.
Ja, så vi tror då på återkomsten.
Jag tror på återkomsten på ringklockan. Jag baserar på dels den här tidningsartikeln, dels mina egna spaningar. Ja. Och jag var ju i Singapore nyligen. Och där klingar man också lite vackert och fint. Och det spelar ingen roll om cyklisten kommer på en sån här kommunal hyrd elcykel, eller om man cyklar på sin racer, så har man en ringklocka och plingar.
Du tror till och med att det kommer komma på racercyklar?
Till och med där tror jag att det kommer att komma. Jag sticker ut hakan, men vi kan framåt senhösten så kan vi stämma av hur det blev med det där. Men jag tror att det kommer.
Jag vet ju att det har varit en sån lag i Danmark i varje fall, att man är tvungen att ha ringklocka liksom, även på racercyklar. Och alla cyklisterna som tävlade då ville ju inte gärna ha den där på styret. Så de hade monterat under sadeln. Mm. Där hade man det. Så de användes ju aldrig. Ja, vi hoppas för ringklockan, det är ju en vänlig gest.
Ja,
man vill
det.
Ju bara göra andra trafikanter medvetna om att man är på gång lite grann. Ja, och så, att de är lite beredda så att de inte blir rädda.
Och så är det så kul nu för tiden med ett vanligt, heligt analogt ljud. Ja. Ett sånt riktigt ljud liksom.
Mm. Precis, så att ringklockan...
Den tror vi på.
Den tror vi på.
Ja. Ja. Och så den andra spaningen.
Nummer två.
Diodbelysning, alltså LED-lampor, har vi haft sedan många år. Och vi monterar ju på lyserna på hösten när det börjar bli mörkt. Men jag tror att nu kommer de här superstarka, nästan osynliga små lamporna som man döljer, som man har tända på dagen.
Okej, okay, så att precis som med bilar då, att man syns på dagen. Också lite bättre. Ja.
Små diskreta LED-lampor med jättestarkt ljus. Det lyser inte upp någon väg för 5 öre, men det är en lysande eller blinkande vit punkt.
Såg du det i Singapore också?
Ja, det såg jag. Och du vet, Asien, man brukar säga det som händer i Amerika, det kommer att hända här. Ja. Men ännu mer, det som händer i Asien, det kommer att hända här. Jättemånga cyklister hade de här lamporna på sina cyklar.
Och jag vet också att det träxiga Fredo, det professionella World Tour-teamet, körde också faktiskt med LED-lampor på cykeltävlingarna i fjol. Så att den spaningen är också korrekt. Det var härligt att se fram emot då. Då ska jag fixa sådana här diodlampor som jag har på min cykel.
Ja, ja. För du gillar ju att vara med i din
ja,
tid.
Ja, precis. Ja, verkligen. Ja, det ser jag fram emot.
Ja.
Har ni tagit fram almanackorna?
Det hoppas vi, för nu är det dags att göra små noteringar.
Ja, det är ju så att Cykelradion produceras ju nu i stolt samarbete med Löbers, kafferosteriet i Värmland som ni vet. Och tillsammans med dem så kommer vi faktiskt att göra 2 stycken livesändningar på plats. Och den första är planerad, och mer eller mindre spikad. Om det blir förändringar där så återkommer vi här. Men det är den 26 april. Kommer vi vara på Löbers kaffebar på Kungsgatan i Stockholm. Nästan alldeles nere vid Stureplan. Där har de en jättefin kaffebar. Där kommer du och jag sitta. Vi kommer ha lite gäster med. Har ni idéer och tankar på vilka som skulle kunna vara lite gäster, så hör av er till oss. Så ska vi försöka få dit några gäster. Man får också smita förbi om man vill titta på hur det går till att göra en sån här poddsändning. Och om man kanske vill... ja, tycka till någonting. Om något så är man också välkommen att göra det. Så det är den 26 april och vi kommer att vara på förmiddagstid. Och håll öronen öppna lite grann på Cykelradions sändningar framöver, så kan ni få exakta tider när vi kommer att vara där. Och sen lite senare när våren riktigt har kommit, kanske till och med lite försommar, så kommer vi vara liksom i Löbers mecka, det vill säga i Karlstad.
I Mokka-meckat
Karlstad, 29 maj. Och där kan man också gärna ta med sig cykeln när man kommer dit. För där är gott om plats att parkera cykeln. Den är nere på Kungsgatan, det är inte så mycket cykelparkeringar. Mm. Så det kanske blir lite svårt att ha cykeln med sig där. Om ni inte har en vikcykel eller någonting, bara plocka med sig in. Och ser så här lagom cool ut. Va? Mm. Så det är på gång och det är samma sak där. Där kommer vi också ha gäster med oss i sändning där. Och som blir lite längre sändningar än de här som brukar landa runt 50 minuter, timme. Men där kommer vi hålla på ett par timmar ungefär.
Mm.
Så är planen.
Så är planen. Och håll koll på cykelradion.se och våra olika sociala medier. Vi finns ju både här och där.
Både på Twitter och på Instagram och lite grann på Facebook.
Därmed så är det väl dags att stänga den här butiken då och avsluta 63an helt enkelt.
Det gör vi med ett pling.
Det gör vi.